Ja, jag ska tala lite grann om Petrus och fortsätta i det temat. Vi var inne på Petrus förra predikan. Talade om Thomas därför innan, lärjungen, sen var det Petrus. Och nu fortsätter vi lite grann med Petrus, men lite annan infallsvinkel. Och jag tänkte tala om Petrus väg till upprättelse. Hur han blev upprättad efter att han hade förnekat Jesus. Och jag hoppas att predikan ska få beröra dig och mig i våran situation. Men också tänker jag på människor som vi ber för, som vi tänker på, som vi känner. Det kan vara i familjen, det kan vara vänner, det kan vara andra som vi tänker på som har vandrat med Jesus tidigare men inte gör det idag. I alla fall inte i församlingsgemenskapen. Vi vet ju inte alltid hur man har det i hjärtat, men jag tänker på med det här att man är helt enkelt inte med som vad man var tidigare. Och det kan kanske vara en hjälp för oss också. Så jag hoppas att den här predikan ska få beröra så. Och att det ska få vara att jag ska kunna klarlägga så du förstår, så du får någonting med dig som du kan ha användning av. Det var en pastor, han frågade i en församlingsmedlem om man skulle lägga lite mer glöd i sin predikan, eller vad tycker du? Och församlingsmedlemmen sa att ärligt talat, pastorn, så tycker jag du ska lägga lite fler predikningar på glöden. Men jag hoppas att det blir någonting som du får känna att det är levande, ett levande ord, att det inte är någonting som är torrt. Okej, vi ska läsa från 1 Petrus 2, 21-25. Och det här är intressant, här skriver ju Petrus då. Han har ju två brev, som vi vet. Och det är troligen skrivet på början av 60-talet efter Kristus. Ungefär alltså 25-30 år kan man säga efter att Petrus vandrade med Jesus här på jorden. Efter de här händelserna som vi kommer att beröra lite grann idag. Så det har gått en del år nu och Petrus, han har ju mognat i tron och han är ju en ledare. Bosatt i Rom när han skriver det här. Han bodde i Jerusalem länge, var en av ledande församlingen, men sen kom han till Rom och det blev han ju martyr sen också. Då läser vi 1 Petrus 2, 21-25. Till detta ni kallade, Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Herre, välsigna ordet på våra hjärtan idag. Hjälp mig att kunna framföra det med glöd, Herre. Och att det får beröra oss, att vi får någonting som vi kan bära med oss. I Jesu namn. Amen. Det handlar om att dö bort från sitt eget och vända om till Jesus. Det här hade Petrus fått lära sig. Han hade ju tagit väldigt mycket i sina egna händer tidigare. I alla fall när han vandrade med Jesus här på jorden många år tidigare. Han tänker säkert på det också när han skriver i sina brev hur det var. Men det jag vill poängtera idag, det är att inse verkligen behovet av Jesus som sin frälsare. Alltså jag kan inte rädda mig själv, jag kan inte förbättra mig själv, jag kan inte göra mig förtjänt av Guds nåd, utan det handlar om att inse att jag behöver Jesus. Han är min frälsare. Och det hade Petrus, han hade kommit till den punkten. Det var därför han blev upprättad också. Och även om vi lever med Jesus så finns det en risk att falla. Och man kan komma bort ifrån Guds plan med sitt liv. Man kanske inte blir direkt, som man sa, för mycket avfällning. Det är en ganska starkt ord och starkt uttryck. Men man kan komma bort ifrån Guds plan, vad Gud tänkte med mitt liv. Och det löpte Petrus faktiskt en risk i samband med när Jesus korsfästes där, när han förnekade Jesus. Men vi ska titta på det snart, att han blev väldigt snart återupprättad. Vi behöver inse att vi behöver en frälsare, och det fick Petrus verkligen inse. Han behövde verkligen Guds nåd, han behövde Jesus i sitt liv. Han klarade inte själv. Jag tänker på den förlorade sonen. Det är ju en sån där man tänker på som Bibeln talar om. När han vaktade de här grisarna, svinen, och sen började han på att tänka på hur bra han hade där hemma och i pappans hus. Och då står det att han kom till besinning. Står det. Det står lite olika bibelöversättningar, men det, man kan översätta att han kom till sig själv. Det är egentligen vad grundtexten säger. Han insåg sin situation, var han själv stod någonstans, och att han behövde pappa där hemma. Han hade ju det så väldigt bra där hemma. Så när man kommer i den situationen, det är då man vänder om och så återvänder man till fadershuset, till pappas hus eller familjen. Anonyma alkoholister har ni hört talas om. De har ett talesätt. Det låter ganska brutalt, men det säger faktiskt så här: en människa måste supa färdigt innan de blir mottagliga för att ta emot behandling. Känner ni igen det? Man måste liksom riktigt komma på botten och inse att man är behov av hjälp. Annars kan man inte bli hjälpt. Alltså man är desperat behov av hjälp. Och så är det också när det gäller frälsningen. Någon har sagt så här, och det kan också låta väldigt brutalt, men jag tycker att det kan stämma mycket. Och i alla fall med vissa människor. Man behöver synda färdigt innan man kan lyssna och ta till sig budskapet om Jesus. Jag vet inte hur du tänker med det uttrycket, men man måste komma till botten riktigt innan man öppnar sig för evangeliets budskap. Kanske man har varit med i församlingen och så lämnar man, men sen måste man komma riktigt, riktigt ner till botten som den förlorade sonen. Att man kommer till sig själv, man inser att jag behöver Jesus i mitt liv, jag behöver komma tillbaks till honom. Petrus vandrade med Jesus 3 år, men han kraschade på målsträckan. Han blev inte avfällning. Alltså han lämnade inte tron och vände Gud ryggen och bestämde att nu går jag min egen väg. Men det kunde han ju ha blivit om han har fortsatt vandringen bort från Gud. Jag tror man kan komma i en sån situation, men det är när man medvetet vänder Gud ryggen och så går man bort. Det är en process, det är ingenting som sker direkt, utan det är en lång process. Men bara Gud vet hur en människa har det i sitt hjärta, naturligtvis. Jag kan inte säga att den är en avfällning och den är en avfällning, utan det är ju Gud som vet det. Gud känner människornas hjärtan. Och ibland dömer vi väldigt fort på utsidan, men Gud, han vet vad som finns där inne. Det är viktigt att komma ihåg också. Vi ska titta bara kort. Petrus fall, hur föll han? Bara några saker som är viktiga att tänka på. Det var en process, men väldigt snabb process när det gällde Petrus. För en del människor kan det vara en långsam process. Det kanske är det vanliga. Petrus fall. Han motsäger sig Jesus. När Jesus talar om korset och att han ska dö för människorna. Så då säger Petrus att det ska inte hända. Det ska inte bara ske. Och Jesus får tillrättavisa Petrus väldigt, väldigt starkt och tydligt. Han säger ju till och med: gå bort, Satan. För han ser att Jesus upplever det som en frestelse, en prövning. Alltså att fienden använde Petrus där. Men det var som att Petrus, han visste bäst själv. Det är liksom, när en människa kommer i den positionen, då är det en varningssignal. Man vet bäst själv. Han skröt Petrus. Man kan säga att han föll på sin egen styrka. Han sa att även om För när Jesus talade om att han skulle dö och korsfästas och fängslas, så säger Petrus att jag ska inte överge dig. Jag ska liksom stå upp för dig, säger Petrus. Och han trodde på att han skulle klara det i sin egen kraft och sin egen styrka. Och så är det många gånger för oss människor också. Att vi tror att vi klarar det i egen kraft. Vi räknar med oss själva först. Han somnade. Det vet vi att han hade gett seman när han sover. Han tappade fokus. Och det kan också hända hos oss som Guds barn, att vi börjar tappa fokus. Och då är det liksom fara och färde. Han somnade. Och vi kan också somna och inte liksom vara vakna och förstå vad som händer och sker. Han slår, han tar saker i egna händer. När soldaterna kom för att fängsla Jesus, vad gjorde Petrus? Han tog svärdet som han hade tagit med och så högg han av ett öra på en av de här soldaterna eller tjänarna som kom. Han tog saker och ting i egna händer. Det kan vi också hända att vi gör många gånger. Och då är vi liksom, fortsätter vi med det, så finns en risk att vi liksom vandrar bort från Herren och det blir vårat fall. Han följde efter på avstånd när man fängslade Jesus. Mycket är ju i samband med just när Jesus fängslas och innan han korsfäst här. Avstånd, vandra på avstånd. Han satt bland de ogudaktiga, står det. Och det var där han förnekade Jesus. Och det är någonting Bibeln talar om. Psalm 1 talar om det också, att inte sitta bland de ogudaktiga. Vad innebär det? Det kan man ju fundera på. Förr var det mycket det här att man ska inte umgås alls med icke-troende. Om man liksom, man ska verkligen på något vis bara vara med kristna och sådär. Man ska inte utsätta sig för frestelser och prövningar och så. Så jag tror faktiskt att det undervisades så längre tillbaks mycket i frikyrkan. Jag tror inte det är helt rätt, men samtidigt finns det en sanning i det också. Det beror på hur man umgås med andra. Så är det ju. Drar jag mig ut till andra sammanhang och är på deras villkor på något vis, då är det en stor fara och då är det en varningsflagg. Men samtidigt, för att kunna nå människor med budskapet evangelium, så måste jag ju också träffa och lära känna människor utanför kyrkan. Annars är det ju väldigt svårt också. Så det handlar ju om vilka motiv, vilket syfte jag har. Och vara med människor som inte tror i olika sammanhang som man kan tycka är lite ogudaktiga. Så det kan vara rätt ibland om jag är det med den inställningen att jag är här för att tjäna Gud. Jag är här för att tjäna Jesus. Jag känner att jag har den liksom andliga auktoriteten. Petrus hade inte den andliga auktoriteten han satt bland de ogudaktiga. Det var därför han till slut förnekade Jesus. Han hade inte kraft att bekänna honom. Och i den situationen kan vi också hamna om vi inte är förberedda. Om vi inte har den här andliga auktoriteten i våra hjärtan. Jag hoppas ni hänger med på vad jag vill säga här. Och det här är viktigt. Och då kan det lätt bli att man faller. Han förnekade sin herre på grund av rädsla. Men sen ska vi titta då lite grann på Petrus upprättelse. Nu hade han riktigt kommit i botten här. Men upprättelsen gick väldigt, väldigt snabbt. Och det här gäller oss själva kanske. Kanske man känner igen det i sitt eget liv. Eller om man ser tillbaks på sitt eget liv. Men också på dem vi tänker på, som jag sa inledningsvis. Människor som jag ber för. Människor som jag längtar att ska komma tillbaka till Jesus igen. De som har haft en tro, en bekännelse eller en församlingstillhörighet tidigare. Och då ska vi läsa några bibelord. Först ska vi börja i Lukas 22. Nummer det första punkten här. Lukas 22, 32 och 61. Jag ska läsa två versar där. Kommer upp här på skärmen. Och här är ett fantastiskt bibelord tycker jag. Tänk att få höra det här från Jesus. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrkt och dina bröder. Jag har bett för dig. Tänk att få höra från Jesus att han säger det. Jag har bett för dig. Tänk att Jesus sa det till Petrus. Och så står det så här, när efter Petrus hade förnekat Jesus. Längre fram då. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord. Att han hade sagt till honom, innan tuppen gal i natt ska du 3 gånger förneka mig. Ja. 3 gånger förneka mig. Han såg på Petrus, Jesu blick. Tänk att få mötas av Jesu blick. Tänk vilken upplevelse. Efter han hade förnekat Jesus bland de ogudaktiga så ser han Jesus, eller möter han Jesu blick. Och det kan vi också få göra idag. Möta Jesu blick. Och det är genom våra böner främst, tänker jag. Att vi ber för människor. Anden hjälper oss. Den heliga anden är ju hjälparen. Han hjälper oss att be rätt. Och be som Gud vill. Och då får människor möta Jesu blick. När vi ber för människor, då berörs människor. Då arbetar den helige ande och då kan människor få möta Jesus och se vem Jesus är. Och då är det svårt att stå emot. Väldigt svårt att stå emot. Även om varje enskild människa har sitt eget val naturligtvis. Man kan aldrig tvinga någon människa till Jesus. Man måste välja själv. Det fanns en pastor och teolog, han bodde i Australien på 1900-talet, levde länge, han blev gammal, skrev en hel del och en mycket visdom och sådär. J.C. Baxter, han skrev så här en gång, men, och det här är väldigt, väldigt bra, därför tar jag med det citatet. Människor kanske står emot dina vädjanden, de lyssnar inte till ditt budskap. De föraktar dig som person. Kanske vi har upplevt ibland. Men det här kommer det viktiga. Men de är hjälplösa inför dina förböner. Tycker jag var väldigt bra. Tänk att människor är hjälplösa inför våra förböner. De kan liksom inte stå emot. De vet ju inte vad som händer. De vet inte ens att du ber för dem. Men de känner ändå att det är någonting som händer inom dem. För det är den heliga ande som arbetar. Du kanske försöker säga någonting, du försöker visa på någonting eller tillrättavisa eller vad du ändå har försökt med på olika sätt. Men det hjälper inte. Men förböner berör alltid, de går alltid in. Sen får ju människor göra hur de vill med det de upplever. Det är ju en fri vilja. Man kan ju aldrig, som sagt aldrig, Gud tvingar ju aldrig någon. Men att en människa blir berörd genom våra förböner, det är helt säkert. Den heliga ande verkar. Jag lyssnade på en predikan nyss här. Och det var en väldigt bra uppslag jag fick där. Pastorn han pratade om släggböner. Har ni hört talas om det någon gång? Släggböner. Stor slägga. Det finns ju små släggor också man slår. Och det var väl så bra så jag kände att det måste jag stjäla och ta med. Jag slog upp det där med slägga först bara. En slägga, vad använder man en slägga till? Jag tittar lite på, på nätet. Bara för att kanske kan föras över på något andligt sätt. Sådär. Men sen ska jag komma till vad pastorn sa sen. Men så här, en slägga används ofta i jord- och betongarbete. Det visste ni nog alla. Stenhuggning. Skogsarbete, gruvarbete och rivningsarbete. En slägga används till grovt arbete. Där man har fördel av huvudets vikt. Och därför kan överföra, och sen kommer det här tyckte jag var bra. En massa kraft i varje hammarslag. En massa kraft i varje hammarslag. Och så är det ju med en slägga, det är en väldig kraft. Och då, om vi överför det då på det andliga, då är det som att våra förböner är som ett slag med den här släggan. Varje gång vi ber så är det ett kraftfullt slag med släggan. Och det kan ta lång tid ibland, det är lite olika. Men ibland kan man få hålla på och jobba ett tag och det kan vara många slag. Man slår och man slår. Men vad händer till slut? Jo, det uppstår en spricka. Och då går det väldigt, väldigt fort. Och det är det som är poängen med släggbön. Alltså det uppstår en spricka så småningom. Och så händer undret. En människa får uppleva Jesus, får uppleva förvandling. Tänk vad fantastiskt. Och det viktigaste slaget, vilket är det? Ja, det är inte det sista, utan varje slag är lika viktigt. Du kanske inte upplever att dina förböner hjälper. Men fortsätt, fortsätt. Det är som ett hårt slag varje gång. Nu är det ett positivt hårt slag. Och till slut så kommer sprickan. Och då öppnar det sig i människans eller människornas hjärtan. Det är viktigt med förböner. Och jag tittade lite grann på i tidningen Världen idag. Det var så intressant där just med betydelsen av förbön. Jag brukar ofta referera ibland till såna här väckelsehistoria och berättelser som har varit. Och man skulle kunna ta det väldigt nära. Jag är övertygad om att jag är inte så påläst just här. Men jag är övertygad om att jag skulle kunna ha berättelser från Lugnås också. Om stora saker som har hänt tillbaks i tiden genom förbön, att människor har kommit till tro. Och naturligtvis är den här församlingen ett resultat av det också. Men Marcus Ringbäck, som är pastor, en av pastorerna i Kungsportskyrkan i Huskvarna, han talar om väckelsen på Hebriderna som var på 1949-1953. Det är inte så långt tillbaks i tiden ändå. Det är efter andra världskriget i alla fall. Lite innan jag föddes var det ju, men det, flera av er levde ju då. Och det är intressant hur det här med bön kan förändra. Och det var säkert såna här släggböner som vi talar om. Och då skriver han så här att det var två äldre kvinnor som fick nöd. Hebriderna, vet ni var det ligger? Det finns yttre Hebriderna och inre Hebriderna. Det är utanför Skottland. Det hör till Skottland. Och det var två äldre damer där som fick nöd. För det var inga människor som kom just till kyrkan. Det var inga ungdomar. De kände att vi vill be. Den ena damen, hon var blind. Och den andra var svårt märkt av reumatism. Hon var väldigt böjd i sin rygg och hade mycket problem med det. Så de var inte så det är kuranta. Man tänker att de orkar de verkligen. Men de gav sig inte, utan de träffades. För de tog Bibeln på allvar. De hade läst i Bibeln om väckelse. Jag tror det var från Jesaja bok de hade läst bland annat. Tog bibelord därifrån. Och ibland var det långa samlingar när de bad. Och de bad två gånger i veckan. Träffades de här. Och sen fick den ena kvinnan en vision. Så såg hon en överfull kyrka av ungdomar. Fullt med ungdomar. Och fler människor så småningom slöt upp. Och tillsammans med två kvinnorna. Och bad tillsammans med dem. Och så bestämde de sig så småningom att de skulle ha en möteserie. Så de kallade en präst dit. Och han kom, men det var ingenting som hände. Och då fortsatte de att be och söka Gud. Och så plötsligt, vi har ju talat om det här att det kan hända plötsligt när att Jesus kommer. Eller hur? Det är därför man vill missa någonting. Missa några samlingar, för Jesus kan komma plötsligt. När han uppstod så kom Jesus. Thomas var inte där, han missade. Men Jesus, han kommer plötsligt. Och då föll anden. Plötsligt. Och det blev fantastisk rörelse. Och det var människor i hundratal som kom till tro. De fick sånt här som man kallar syndanöd. Det känner ni igen, det uttrycket. Och många har varit med om det också. Man upplevt eller sett det hos människor. Sen var det lite dråpligt att man gick till polisstationen. För man visste inte vad är det som är fel på mig. Jag har så mycket skuld, jag känner mig skyldig, jag vet inte vad jag ska göra. Så människor gick till polisstationen och undrade vad ska vi göra. Men de var ju inte kriminella, så polisen visste inte riktigt heller vad de skulle göra. Så de skickade dem till kyrkan, och det var ju det dit de skulle naturligtvis. Och det gjorde de. De gick till kyrkan och där fick de uppleva frälsning. Och många knäböjde utomhus. Överallt där man upplevde att anden liksom föll och överbevisade dem att de behövde Jesus i sina liv. Även sådana som var helt ointresserade av tro innan, även ateister berättade sig som kom till tro. Och den här väckelsen varade i 3 år, men det fortsatte många, många år dyningarna av det här också. Men den här intensiva väckelsen, den var under 3 år. Slutet av 40, början på 50-talet. Och en majoritet, berättas det, det är ganska anmärkningsvärt, en majoritet av människorna på Hebriderna kom till tro. En majoritet. Det är anmärkningsvärt faktiskt. Det var inte bara några stycken, utan det var en majoritet. Fantastiskt. Nummer 2 punkt jag har. Lukas 22 står det så här i 62 versen. Och så står det, och han gick ut och grät bittert. När han hade mött Jesu blick så gick Petrus ut och så grät han bittert. Det var syndanöd och ånger i Petrus liv, vilket ledde till ett förändrat liv. Det var på grund av Jesu blick och Jesu förbön innan också, som vi läste om. På grund av förbönen och på grund av att Jesus ser en människa. Människan upplever att Jesus rör vid en. Då upplever man den här behovet av att omvända sig. Det fanns en man som hette Carl-Olof Rosenius. Har ni hört talas om honom? EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Det är en väckelserörelse inom Svenska kyrkan. Han var ju den upphovsmannen till den. Han var en väldigt... påverkar väldigt mycket kristenheten på 1800-talet, väckelsekristendomen. Och han levde som sagt på 1800-talet. Och han säger så här, eller skrev så här, att när någon säger att han vill bli omvända sig och bli from och helig, det är lite gamla uttryck, så är detta vårt svar. Först måste du bli syndig och ogudaktig. Du måste känna att du är förlorad, genomfördärvad och ogudaktig. Det är starka ord. Då först kan du i sanning tro på honom som gör den ogudaktige rättfärdig. Och bara på det sättet kan du bli from och helig. Då är vi tillbaka till det vi var innan. Man måste ner på botten innan man kan börja resa sig upp. Vi måste inse sanningen om oss själva. Annars blir det ingen nåd, eller kan vi uppleva nåden, alltså ett syndamedvetande innan man upplever att man är i behov av Jesus och hans förlåtelse. Dit kom Petrus. Han upplevde, han insåg, jag behöver Jesus, jag klarar mig inte utan honom. Och dit behöver varje människa komma. Jag måste ha Jesus och hans förlåtelse. Det är bara genom honom jag kan uppleva frälsning. Jag ska bara nämna några korta saker till. Det tredje, Johannes 20:3-4. Det var ett resultat av att Petrus hade fått möta Jesus. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. När Petrus fick höra att Jesus hade uppstått, då skedde någonting hos Petrus. Och den här kärleken till Jesus var så stark, så han kände att wow, har det verkligen hänt det här? Att Jesus har uppstått, så han rusar dit. Han hinner inte före den andra som antagligen Johannes då, som har skrivit, det står i Johannes evangeliet. Men han kommer efteråt. Men den här iven att möta Jesus, springa till Jesus, det var liksom det studs i steget, så skulle man kunna säga, när man kanske när man går till gudstjänsten, man har studs i steget, tänk att jag kan få möta Jesus där, eller till bönesamlingen, eller var än det är, eller bara jag ska sätta mig och läsa min bibel eller be, jag liksom, wow, jag vill möta Jesus. Det handlar inte om att masa sig fram, utan det handlar om att springa till Jesus. Det blir en iver till förändring, ett iver att få lära känna Jesus. Talar jag till mig själv också, det här behöver jag ha, jag mycket mer i mitt liv. I Markus 16 och 7, den fjärde punkten här, det står det så här. Men gå, säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Säg särskilt till Petrus. Det var ju Jesu hälsning till Petrus. Efter han hade förnekat honom och egentligen vänt honom ryggen. Fast han har ju inte lämnat honom i sitt hjärta, men ändå inte stått upp för sin tro. En särskild hälsning från Herren. Att min relation med Jesus får bli så där riktigt djupgående, då ska det mycket till för att bryta den. Tänk vilken omsorg Jesus hade om Petrus ändå. Förlåtelsen och nåden. Det är liksom obegripligt att förstå det. Lukas 24, 34. Lukas 24 och 34. Står det så här. Dessa sa, Herren har verkligen uppstått. Och han har visat sig för Simon, det betonas speciellt, alltså Petrus, Simon Petrus. Ett personligt möte med den uppstånd. Jag tror det är det alla människor behöver. Man behöver inte lyssna till hörsägner, man behöver inte bara lyssna till vad andra, det är också viktigt, andras vittnesbörd om Jesus. Men jag behöver ett personligt möte själv med Jesus. Det är kanske det som saknas ibland hos människor som inte liksom har hållit ut eller faller av eller kommer vid sidan. Man har inte haft ett personligt möte med Jesus. Det är så viktigt. Personligt möte. Och den här personliga relationen, det ska mycket till för att klippa den. Man behöver drabbas av Jesus. Och när man drabbas av Jesus, då blir allt annorlunda. Familjen blir annorlunda. Mina böner, de blir förväntansfulla. Bibelläsningen blir ny. Det blir liksom inte en död bok, utan wow. Liksom det är som att bokstäverna hoppar ut så här när man läser. Man får liksom ett sug och en lust att läsa Bibeln. En annan livsstil och nya prioriteringar. Man inser att det jag prioriterade tidigare, det var inte så viktigt. Utan nu handlar det om att prioritera om ett personligt möte med Jesus. Och så ett sista bibelställe vi ska läsa. Står det så här, Johannes 21, 15-17. Läser vi hur Petrus blev återinsatt i sin tjänst. Han fick ett förnyat förtroende. Allt blev som nytt. Och på grund av Jesu nåd och kärlek. Det är inte mina egna prestationer längre. Det förstod Petrus. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lamm på bete. För andra gången frågade han Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Det är upprättelsen. Han blev återinsatt i sin tjänst. Och det sista, vi ska inte läsa de bibelorden, så står det också i apostlagärningarna. Att han frimodigt vittnade om Jesus Kristus. På grund av att han har upplevt också andens gåva. Det fick han uppleva också på pingstdagen. Han blev fylld av den heliga ande. Och då var det verkligen en ny Petrus. Samtidigt var det ju samme Petrus. Samme Petrus, men ändå en ny Petrus. Han fick uppleva andens kraft. Men nu förstod han att det är inte min egen kraft och duktighet det hänger på. Utan det handlar om att Jesus, jag behöver Jesus i mitt liv. Och han verkar genom mig. Han arbetar genom mig. Och den punkten behöver vi alla komma till. Och utifrån det ska vi också be för människor som har kommit vid sidan om. Att de får uppleva den här upprättelsen. Och genom våra böner så som är kraftfulla, så kommer det att ske under. Det kommer att ske saker. Glöm inte det här med släggböner. Och glöm inte det här att människor, de kan stå emot vad jag säger och vad jag pekar på, vad jag visar på. Men de kan inte stå emot förböner. Det går inte. Det finns inget sätt att hindra det. Det går inte. Utan den heliga ande är där och verkar direkt i människors hjärtan. Det finns inga järnridåer eller stängda dörrar där, utan anden kommer in överallt. Amen. Herre, tack för ditt ord idag som vi har fått läsa. Tack att vi har fått påminna oss om vad som står, Herre. Tack att du välsignar oss här i Lugnås, församlingen här i Jesus. Tack att vi får fortsätta att be, Herre. Du ser att vi har bönämnen allesammans och vi känner ibland att det inte händer någonting, Herre. Men tack att vi inte får ge upp, Herre. Tack att vi får komma med en förväntan, Herre. Tack att du vill förnya oss, Jesus. Och tack att du vill göra i våra liv som du gjorde med Petrus, Herre. Tack att det får väckas en ny kärlek, Herre, till dig, Herre. En ny iver, Herre. En ny glöd, Herre. Vi ber om dig, Jesus. Herre, tack att du känner våra hjärtan och vårat innersta, Herre. Och du känner andra människor och människors innersta som vi kanske missbedömer ibland, Herre. Men tack att vi får be och välsigna och lita på att du gör ditt verk i människors liv, Herre. Vi ber för dig, Jesus. Vi ber för dem vi kanske tänker på just nu som vi längtar efter att ska få se komma tillbaka till dig, Herre. Tack att vi får be för dem just nu, Herre. Och tack att ingenting kan hindra att din heliga ande verkar i deras hjärtan och deras liv, Herre. Tack för den här sprickan som kommer, Herre. Om vi fortsätter be så öppnar det sig, Herre. Och då brister allt, Herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Tack att vi får ha den tron, Herre. Och tack för att din heliga ande ger oss kraft och inspiration och uthållighet att fortsätta. Och tack att vi får förlita oss på dig och din frälsning och på vad du kan göra. Inte på våra egna duktighet eller vår egen styrka och vår egen kraft. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen.